I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Temat för den 19:e söndagen efter trefaldighet är, som vi redan hörde, tro och otro. Vi tänkte att vi idag skulle stanna inför episteltexter från första Johannesbrevet kapitel 5, verserna 4-6, där det står: Allt som är fött av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen, vår tro. Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds son? Han är den som kom genom vatten och blod, Jesus Kristus, inte bara genom vattnet, utan genom vattnet och blodet. Och anden är den som vittnar, eftersom anden är sanningen. Herre, helga oss i sanningen, ditt ord är sanning. Amen. Vi ska idag i huvudsak ägna oss åt första delen av den här texten, men mot slutet ska vi också säga några ord om detta med att Jesus kom genom vatten och blod. Först dock några ord om brevets ursprung. Det finns en stor enighet kring att det är aposteln Johannes som har skrivit detta brev, troligtvis under 80- eller 90-talet, till de kristna i västra delen av mindre Asien, kring den stora staden Efesus. Kärleken till Gud och till kristna bröder och systrar är ett centralt tema i brevet. Dessutom har Johannes ett annat, mycket angeläget tema. Han vill skydda de kristna från en aktuell villolära, gnosticismen, som var en verklig utmaning för den tidiga kristendomen, och vars tankar också går igen på många sätt i vår tid. Vår text börjar med orden: allt som är fött av Gud besegrar världen. Eller man kunde kanske hellre översätta: alla som är födda av Gud, det vill säga var och en som är född av Gud besegrar världen. Vad menas här med världen? Vi brukar tala om våra tre huvudfiender, djävulen, världen och vår egen gamla människa, vårt kött. Vad avses i det sammanhanget med världen? Ordet används i flera betydelser i Bibeln, men här och i brevet i övrigt, till exempel i orden i kapitel 2, älska inte världen, inte heller de ting som finns i världen, så används det i motsats till Guds rike. Men vad betyder Guds rike då? Man brukar ibland definiera Guds rike som Guds konungsliga regerande i världen, eller på engelska God's ruling activity. Och i motsats till detta så har vi då djävulens regerande. Vi har till exempel i samma kapitel, i kapitel 5, orden: hela världen är den ondes våld. Och han påverkar människors värderingar och tänkesätt och passioner. Och detta tar sig uttryck i det som sägs lite tidigare i brevet i kapitel 2, köttets och ögonens begärelse som högmod över livets goda. Detta är vad vi behöver kämpa emot och besegra, säger aposteln. Allt som är fött är som sagt en diskutabel eller omstridd översättning. Ska det vara allt eller alla? Alla som är födda. På basen av sammanhanget skulle det kanske passa bättre med alla som är födda. Johannes skriver i början av 5:e kapitlet: var och en som tror att Jesus är Kristus är född av Gud. Och i vår text: vem kan besegra världen utan den som tror att Jesus är Guds son? Det är alltså människor som besegrar världen, säger Johannes. Johannes första brev är mycket polemiskt. I andra kapitlet skriver han om antikrist som ska komma och att redan då fanns många antikrister i världen. Vem är lögnaren om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är antikrist som förnekar fadern och sonen. Den som förnekar sonen har inte heller fadern. Johannes skriver om ljuset och mörkret, sanning och lögn, rättfärdighet och orättfärdighet, om världen och Guds rike, Guds barn och djävulens barn. Det vill säga sådana motsatsförhållanden som bra kan sammanfattas i dagens tema, tro och otro. Det finns alltså i världen helt klart två olika riken som strider mot varandra. Och den seger det talas om i början av vår text förutsätter en konflikt eller en strid. Det är en strid med en given utgång. Alla Guds barn står som vinnare i denna strid. Det som är födda av Gud går in i denna strid och vinner seger. Det låter så enkelt och självklart. Jag tror att en och annan som har läst första Johannesbrevet har stött på några ställen som man blivit fundersam över. Det finns en del i detta brev som är svårt att förstå, och eftersom det dras så klara gränslinjer mellan Guds rike och världens rike så kan man ibland undra på vilken sida man själv egentligen befinner sig. Jag ska ta ett exempel på en text som är lite svår att förstå. Den som inte gör det rätta är inte av Gud, och inte heller den som inte älskar sin broder. Den som är född av Gud ägnar sig inte åt synd, för Guds säd förblir i honom. Han kan inte synda, eftersom han är född av Gud. Vi ska inte orda desto mer om det, men första Johannesbrevet skulle säkert vara ett passande underlag för ett bibelstudium i något skede. Man brukar säga att i krig är sanningen det första offret, och det ser vi inte minst i vår tid. Det finns propaganda och vilseledande information, och ofta är ingen deras parten helt oskyldig till detta. Det är liksom en del av strategin. I den strid vi står är det annorlunda. Vår kung förutsätter av oss att vi lever i ljuset, att vi inte medvetet försöker vilseleda människor för att vinna. Guds ord ljuger inte. I vår andliga strid är det av största vikt att det finns korrekt information. Men Guds ord är mer än så. Guds ord är det nådemedel, den säd genom vilken vi blivit till som Guds barn. Utan Guds ord skulle vi överhuvudtaget inte gå ut i striden på Guds sida. Guds ord säger oss vad som är nyckeln till seger. Jesus är Kristus, Guds son. Det vill säga, Jesus är den utlovade Messias som skulle befria sitt folk och övervinna fienden. Han är Kristus, dens moder. Allt som Gamla testamentet profeterade om gällande Messias har Jesus fått sin fullbordan. Men detta är något som inte alla håller med om. När Johannes skrev detta brev fanns som sagt redan gnosticismen med på arenan. Gnosticismen hade inget i övers för det kroppsliga, och de såg frälsningen som en rent andlig sak. Följaktligen kunde inte Kristus vara sann människa, eftersom han då skulle ha en mänsklig kropp, och således vara ond och oren. Det kroppsliga är per definition ont, och inget som en äkta himmelsk varelse skulle befatta sig med. Det är alltså inte tal om någon inkarnation. Men detta är lögn, skriver Johannes. Sedan ger han ett första kännetecken på en falsk lärare. Den som inte har en rätt lära om Kristus, han är inte från Gud. Det är ett huvudtema i första Johannesbrevet. Jesus är sann Gud och sann människa. Jesus är Kristus, Guds son. Sen kommer Johannes med ett annat tecken som hjälper oss att skilja sann lära från falsk. Vi, det vill säga apostlarna, är från Gud. Den som känner Gud lyssnar till oss. Den som inte är av Gud lyssnar inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens ande och villfarelsens ande. Johannes säger alltså att den som förkastar apostlarnas ord, muntligt eller skriftligt, han är inte av Gud utan är en villfarande lärare. Sådant är läget i den strid där vi står. Det finns en massa människor som gör anspråk på att tala på Guds uppdrag. Men har man inte huvudartikeln om Kristus på det klara, och håller man sig inte till det som apostlarna och den övriga skriften lär, så ska vi inte lyssna. Då får vi felaktig information om den strid vi står i. Hur ska vi då vinna striden? Johannes säger, detta är den seger som har besegrat världen, vår tro. Vad menar Johannes egentligen? På vilket sätt är vår tro det som fäller avgörandet i striden? Jo, för att tron förbinder oss med Jesus, Guds son. Vem kan besegra världen utan den som tror att Jesus är Guds son? Varför är det Jesus som är nyckeln till framgång för oss? Vi ska besvara den frågan med två ord från kapitel 3. Ni vet att han, det vill säga Jesus, har uppenbarats för att ta bort synderna. Men Guds son har uppenbarats för att göra slut på djävulens gärningar. Nyckeln till framgång är att vi får strida tillsammans med honom som kom för att göra slut på djävulens gärningar. När Jesus den sista kvällen gick från nattvardssalen till det viktigaste slaget i världens historia, via Getsemane och Pilatus palats till Golgata, så säger han, denna världens furste är på väg. Mot mig förmår han ingenting. Det här är mycket goda nyheter för oss som så ofta är ängsliga i striden eller ryggar tillbaka. Mot vår Herre förmår den onde ingenting. Vad handlar striden om? Vi kan låna ett ord från Paulus från Galaterbrevet 5 som förklarar vad denna strid går ut på. Vad jag vill säga är, vandra i anden så gör ni inte vad köttet begär. Köttet söker det som är mot anden och anden söker det som är mot köttet. De två strider mot varandra så att ni inte kan göra det ni vill. Som Guds barn vill vi det som Gud vill. Vi vill lyda Gud, men köttet, vår gamla natur, hindrar oss. Köttet är djävulens bundsförvant inom oss. Och denna fiende gör oss ofta missmodiga. Men samtidigt behöver vi hålla fram den sanningen att det är möjligt för en kristen, en pånyttfödd människa, att lyda Gud. En kristens goda gärningar är visserligen långt ifrån fullkomliga här i tiden. Och låt oss ha ganska träffande att vi behöver be om förlåtelse också för våra goda gärningars skull. Men Bibeln utgår från att en pånyttfödd lever i lydnad för Gud. I omvändelsen medverkar vi inte med Gud. Men nog i helgelsen. Det som är omöjligt för en icke-troende att lyda Gud och behaga honom. Därmed är den helige andes hjälp möjligt för en kristen som lever under Guds nåd. Som får förlåtelse för sina ofullkomligheter varje dag. Detta med lydnad, det är någonting som förutsätts av oss, inte minst i första Johannesbrevet. Den som är född av Gud ägnar sig inte åt synd, för Guds säd förblir i honom. Han kan inte synda eftersom han är född av Gud. Vi ska inte ha så låga tankar om evangelium och Guds ande som bor i oss, att vi sätter en sådan standard för oss själva som säger att vi inte kan lyda Gud. Guds bud kommer inte med några dåliga nyheter för vår nya människa, tvärtom. Strax för vår text sägs det: detta är kärleken till Gud, att vi lyder hans, att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga. Hans bud är inte tunga. Det här låter som någonting som Jesus sa den gång. Kom till mig alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lära mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. För mitt ok är milt och min börda är lätt. Mark Jeske, som jag vet att några av er brukar lyssna till, alltså Time of Grace, han uttrycker detta så otroligt fint i sin kommentar till bland annat första Johannesbrevet. Han säger så här: hur många huden får rum i ett ok? Två, eller hur? Vem är det som drar tillsammans med dig? Det är Jesus såklart. Han försäkrar oss dagligen om att han förlåter oss våra misslyckanden och ger oss kraft för varje ny dag. Om Jesus är med oss, så är det en helt annan sak att gå ut i det arbete under oket, eller i den strid som vi alla kallade till. Lite längre fram i kapitlet efter vår text sägs det: vi vet att ingen som är född av Gud syndar. Han som är född av Gud bevarar honom så att den onde inte kan röra honom. Att inte synda, det är ju detsamma som att besegra världen. Han som är född av Gud, stod det, det är Jesus. Han bevarar oss så att den onde inte kan röra oss. Vi ska ju säga någonting om slutdelen av texten. Det här med vattnet och blodet. Där står det så här: han är den som kom genom vatten och blod, Jesus Kristus. Inte bara genom vattnet, utan genom vattnet och blodet. Och anden är den som vittnar, eftersom anden är sanningen. Det finns några olika sätt att tolka detta med vattnet och blodet. Och jag tror att de flesta som läser dessa ord kopplar ihop det med händelsen när soldaten vid Jesu kors stack upp hans sida. När vi läser Johannes eget vittnesbörd om detta, så märker vi hur stor vikt han lägger på detta med att det kom vatten och blod ur Jesu sida. Men när de kom till Jesus och såg att han redan var död, krossade inte hans ben. Istället stack en av soldaterna upp hans sida med sitt spjut, och genast kom det ut blod och vatten. Den som har sett det har vittnat för att också ni ska tro. Hans vittnesbörd är sant, och han vet att han talar sanning. Detta hände för att skriften skulle uppfyllas. Inget av hans ben ska krossas, och ett annat ställe i skriften säger: de ska se upp till honom som de har genomborrat. Johannes lägger en väldig vikt vid detta. Det är sant, jag vet att det är sant. Jag var där och såg det. Varför är det viktigt? Jo, det var ett tecken på att skriftens förutsägelser om nu verkligen hade gått i uppfyllelse. Det som sa att Messias skulle lida och dö för människornas synder. En annan och kanske mer sannolik tolkning hör ihop med Johannes avvisande av gnosticismen, som också kommer fram på många andra ställen i brevet. Gnostikerna var inte överhuvudtaget intresserade av Jesu död, utan de var mera intresserade av hans roll som lärare, det verk som började i och med dopet i Jordan. Gnostikerna menade att den himmelske Kristus, som man pratade om, endast vilade över Jesus av Nazaret när han vandrade omkring och undervisade människorna i moralfrågor, men att den lämnade honom innan han dog. Hans död var en människas död helt och hållet, sa de. Det avvisar Johannes och säger att vattnet och blodet hör ihop. Jesus var lika fullt Gud och människa både när han undervisade folket och när han dog. I dopet i Jordan vittnade fadern själv om att Jesus var sann Gud genom rösten från himlen. Han är min älskade son, i honom har jag min glädje. Samma vittnesbörd gavs också i samband med Jesu död. Vi kommer säkert ihåg den romerska officerens ord vid korset: den mannen var verkligen Guds son. I Gamla testamentet finns det en princip som användes vid rättskipning. Ett vittne räckte inte till för att fälla någon, utan efter två eller tre vittnens ord ska var sak avgöras. Nu har Johannes presenterat två vittnen, vattnet och blodet. Båda dessa vittnade om att Jesus verkligen var Guds son och inte bara en god morallärare. Men för att riktigt understryka detta kallar han fram ännu ett vittne, den helige ande. Och anden är den som vittnar, eftersom anden är sanningen. I sitt avskedstal säger Jesus, men när han kommer, sanningens ande, då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv, utan bara tala det han hör. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Den helige ande är det tredje vittnet, och han är inte det minst betydelsefulla. Tvärtom är det ord som den helige ande har inspirerat Bibelns författare att skriva ner, det viktigaste vittnesbördet vi har. Vi var ju inte med vid dopet eller i Jordan eller vid korset. Men vi har ett trovärdigt vittnesbörd i Bibeln som säger att detta verkligen har hänt. Att det är verklig historia. Johannes sammanfattar. Det är tre som vittnar. Och nu sätter han anden först. Anden, vattnet och blodet. Och dessa tre är eniga. De vittnar om ett och detsamma. Att Jesus av Nazaret var sann Gud. Och att han så som sann Gud dog för våra synders skull. En människas död hade inte räckt till för att väga upp den enorma synderskulden. Luther säger, om det inte skulle heta Gud har dött för oss, utan blott en människa, så är vi förlorade. Vi ska avslutningsvis lyssna till vad den helige andes vittnesbörd handlar om, konkret, för oss. Den som tror på Guds son har vittnesbördet inom sig. Den som inte tror på Gud gör honom till en lögnare, eftersom han inte tror på det vittnesbörd som Gud har gett om sin son. Och detta är vittnesbördet. Gud har gett oss evigt liv, och det livet är i hans son. Den som har sonen har livet. Den som inte har Guds son har inte livet. Amen. Så låt oss inte påstå att Gud ljuger när han säger att var och en som tror på Jesus har evigt liv, har syndernas förlåtelse och ett hem i himlen där Gud bor. Om vårt hjärta, det vill säga våra känslor, fördömer oss, är Gud större än vårt hjärta och vet allt. Vårt onda hjärta vill så lätt glömma den helige andes vittnesbörd. Den som har sonen har livet, men Gud vet. Och den som tror på sonen kommer inte att bli bortvisad på den yttersta dagen. Amen. Med oss är Herren Sebaot, för oss han själv vill strida. Vi fruktar ingen faras hot när Gud är på vår sida. Gud, Fader, Son och Ande god, du ger oss nåd och hjälp och mod. Var överallt välsignad. Amen.